Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Välkommen till Utvik och böcker som presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. Jag heter Magnus Utvik. Idag ska det handla om döden och de dödas närvaro i våra liv. Som författaren Annika Hedin uttrycker det i en text: en frånvarande människa kan vara märkbart närvarande, nästan besvärande närvarande. Nu har Annika Hedin tillsammans med illustratören Per Gustafsson skrivit en bok för barn om döden. Boken heter Stig. På omslaget till boken sitter en pojke i en park och gungar. Gungan bredvid pojken är tom. Där skulle Stig ha suttit. Trots att vi bara befinner oss i februari månad kan jag redan nu säga att Stig är en av årets mest gripande och nödvändiga barnböcker. Välkommen Annika Hedin.
Tack Magnus.
Vem är Stig?
Stig kan vara en bror. Stig skulle kunna vara en pappa eller en äldre släkting. Stig skulle till och med kunna vara en hund, om det är en hund som gillar ketchup, för det vet man att Stig tyckte väldigt mycket om ketchup. Men Stig är i alla fall någon som är försvunnen och som är väldigt saknad. Och när jag skrev om Stig så förändrades den jag såg framför mig under skrivandets gång. Det, för mig var det väldigt mycket min pappa och det var väldigt mycket min syster. Men det var... ja, man kan nog fylla Stig lite med den som man känner. Det som har varit intressant när människor har läst boken, det är att de har varit väldigt säkra på vem Stig var. Och det har varit olika. Vissa har varit direkt sagt att Stig var en pappa. Och ganska många har varit direkt sagt att Stig var en lillebror. Men folk får en väldigt tydlig bild om vem Stig är. Men
det är, jag var helt övertygad om att det var den här pojken som gungar, att det var hans lillebrorsa. Liksom. Ja. Eller möjligtvis storebrorsa, eller tvillingbrorsa. Men inte att det kan vara liksom farbror Stig.
Nej, det har inte varit för mig.
Nej, inte för mig.
Men namnet Stig är ju ganska bra, för det går att fylla med ganska många olika åldrar. Det är, i alla fall barn och äldre.
Ja, det låter ju som en gammal släkting till mig, men samtidigt så har ju barn ofta namn nu för tiden som kommer tillbaka från äldre tiden. Liksom.
Kanske inte så många hundar som heter Stig. Nej. Det är nog troligtvis en lillebror, men det kan verkligen vara en äldre släkting också.
Jag tänker också att namnet Stig är väldigt vackert. Det är ju ändå någonting man går på, som är på väg framåt eller bakåt. Och det gäller att hitta sin egen stig, eller man kan ju lägga in hur mycket som helst i det. Tänkte du så när du
Det är intressant det där när man ska döpa karaktärerna, men för vissa saker kom så otroligt automatiskt. Stig, det var Stig redan från början jag skrev, och det var ingenting jag satt och tänkte ut med hjärnan, att vad är smart, vad ska man heta om det skulle kunna vara ett barn eller en vuxen, utan Stig blev det. Och sen blev det väldigt mycket efterkonstruktioner när man ser, ja men det här är ett bra namn därför och därför, men han hette Stig redan från början och det var ingenting jag riktigt tänkte ut på det viset.
Ska du säga, berätta något lite om handlingen bara?
Ja, men det handlar om en liten pojke och hans stora syster Sofia och hans mamma och denna frånvarande Stig. Och pojken känner att det är någonting som saknas i livet. Det är ingen riktigt som pratar om det, utan livet pågår och det är ganska mycket som vanligt. Men det är absolut inte så vanligt, för att den här frånvarande Stig tar väldigt mycket plats.
Ja, jag tänkte på det här. En dag så kommer pojken på att det är Stigs födelsedag.
Ja.
Ja, och det måste firas fastän födelsedagsbarnet har dött.
Mm.
Och då skriver du i boken, eller texten i boken är så här, jag citerar då. Mamma hämtar en bild på Stig. Sen sjunger vi. Då plötsligt känner jag att hålet vill något. Går det att prata med ett hål? Vad är det för hål som hela tiden kommer tillbaka i boken?
Hålet är den här tydliga, tydliga närvaron. Jag har själv upplevt när jag varit, när jag har haft, när jag verkligen, verkligen har saknat någon så där starkt, att den personen är så otroligt på plats. Det redan när man var tonåring och kanske var väldigt kär i någon och skulle gå på någon fest, och så hoppades man att den där killen skulle vara där, och så var han inte det. Då var det enda jag kände var ju hans frånvaro. Det är lite grann samma typ av tydliga frånvaro när någon är borta.
Mm. Går du att prata med ett hål, så var det. Ja, går du att prata med saknaden efter någon människa?
Ja, det tror jag. Det är väldigt lätt att vända ryggen till eller göra någonting annat och försöka att inte tänka på den man saknar. Men jag tror att man medvetet ska försöka göra plats för den. Och faktiskt försöka framkalla den personen lite grann för att göra den mer närvarande. Och det kan man göra genom musik och genom dofter. Jag vet när min stora syster hade dött och jag saknade henne, då brukade jag gå in på Olens vid Sergels torg och leta upp hennes parfym. Hon hade en ganska stark, äcklig faktiskt. Den var inte så god, någon sån här opium, tung parfym. Jag gick in och luktade på den här parfymen, för då blev hon så otroligt närvarande. Och så lyssnade jag på hennes favoritlåtar, som jag egentligen inte gillade, de där låtarna. Men när jag satte på det, hon var så otroligt närvarande. Och det var ju jobbigt och det gjorde ont, men det var också väldigt, väldigt en bra känsla.
Hur kan du berätta lite om din syster? Det finns ju på ditt förlags hemsida så finns det ju en text av dig där du berättar om din syster som gick bort när hon var 24 år.
Ja, det är otroligt massa år sedan, det var 92, men hon var bara 24 och jag var 22. Vi var så otroligt, vi stod varandra väldigt, väldigt nära. Och hon dog så där som man inte vill att det ska ske, väldigt plötsligt och oväntat. Man fick det där telefonsamtalet som alla människor är rädda för att få. Men hon, hon rökte alldeles för mycket cigaretter och käkade p-piller, och det är inte en bra kombination. Och väldigt otur. Så hon fick en blodpropp i lungan och dog. Väldigt knallfall.
Mm. Kan du berätta om den här episoden på kyrkogården när du skulle komma nära henne?
Ja, just det. Jag skrev om det i där. Nej, men det var så att jag precis efter hon hade dött så började jag gå på en reklamskola. Och där var det väldigt lätt att inte tänka på henne. Där handlade det om allt annat. Men då kände jag ofta en väldigt längtan efter att komma. För att träffa henne, jag saknade henne helt enkelt så mycket. Så jag åkte ut till kyrkogården nästan varje dag. Och då gjorde jag så att jag ville verkligen försöka umgås med henne, fast det var svårt, för hon var ju död. Men det gjorde jag så gott jag kunde. Den platsen där hon ändå fanns, hennes urna var ju på kyrkogården, norra kyrkogården. Och vi brukade dricka kaffe tillsammans, och hon rökte ju som en borstbindare, de här bländen. Så jag tog med mig kaffe till oss båda två och hennes cigaretter, och så åkte jag ut dit och så satte jag mig ner. Det var ganska kallt har jag för mig, men jag satte mig ofta där nere och frös på marken och var blöt om rumpan och drack. Så då tog jag varannan klunk i bådas muggar och så tände jag cigg och satt där och rökte och pratade med henne. Och det var någon, jag kommer ihåg ibland när det kom förbi någon sån här kyrkovaktmästare och tittade, inte är det någon konstig människa som sitter där borta och röker med dubbla kaffekoppar, men jag tänkte att han får stå ut, han har nog sett ganska mycket på den här kyrkogården.
Men du är inte rökare själv alltså?
Feströkare var jag. Nej, jag rökte inte på det sättet som hon gjorde, det gjorde jag inte. Men, men det funkade, det var fina stunder faktiskt, de där cigaretterna.
Kaffet och ciggen så?
Ja, kaffen och ciggen och samtalen, jag tror att det fyllde en tydlig funktion. Det var någon slags trots i det där också, att jag kommer ihåg att jag upplevde det med en slags trots, att jag ville inte att hon skulle vara borta. Så därför tänkte jag fortsätter lite som vanligt. Vi ska fortsätta dricka kaffe och hon ska få röka och sådär, fast hon är död. Jag höll på med det där kanske ett halvår eller någonting. Sen så slutade jag med cigaretten och kaffe och sådär. Jag kommer ihåg också att jag till och med, det var sådär att hon drack väldigt mycket Coca-Cola Light. Att jag ibland tog med mig en Cola Light och ställde där vid gravstenen. Jag förstod att hon städade bort det där efter några timmar. Men det var någon slags trots och ett försök att fortsätta samvaron trots att hon var borta.
Väldigt vacker historia. Du har ju skrivit någonstans att du hörde i en skrivarpodd, så var det att du fick ett tips i en skrivarpodd att skriva om någonting som bränns, och det var det, och att det hjälpte dig.
Ja, det var nog det bästa rådet. Jag har lyssnat otroligt mycket, eller jag lyssnar fortfarande på varenda podd som finns om skrivande. Och nu måste jag nästan sluta med det, känner jag. Men ett råd som verkligen är väldigt konkret när man skriver är att gå dit det bränns. Och att när man känner någonting när man skriver så känns det också i texten. Och att då är det ju att man inte bara skriver med hjärnan, utan man skriver med både hjärna och hjärta.
Mm.
Och då går det igenom bokstäverna.
Ja, jag försökte ju skriva en kriminalroman en gång och tänkte att jag skulle jobba på samma sätt som man ungefär kokar makaroner liksom.
Ja.
Och jag steg ett, steg två, steg tre och sen vips är det klart.
Mm.
Det blev så jävla dåligt. Bitvis blev det väldigt, väldigt dåligt. För jag var inte riktigt där.
Mm.
Att skriva om ett ämne och polisarbete som jag inte kan ett skit om.
Mm. Var du intresserad och nyfiken på det då, eller?
Ja, på vissa av personerna i boken så var jag intresserad av.
Mm.
Och vissa händelser sådär som jag tycker att det där stycket blev bra.
Mm.
Men som helhet, 360 sidor, funkar inte boken som bok.
Nej.
Men vissa delar skulle jag kunna använda igen.
Ja.
Och jag tror att det var för att det inte brändes till, utan det var ett råjobb.
Ja.
Det var bara ett jävla råslit.
Ja.
Och råslitet... Det var som att bygga upp en lekstuga utan att kunna hantverket liksom, och inte känna någonting för det. Så att när den var klar så kom en vindpust och alltihopa rasade ihop. Liksom. Och jag kan använda vissa bräden och sen är det slut sen.
Men så var det faktiskt när jag skrev om Stig också. Att jag hade bestämt mig att jag skulle skriva om det här ämnet. Och jag skrev otroligt mycket och länge och kämpade med en berättelse. Jag vet inte hur många hundra timmar jag la ner på det. Om en äldre kvinna som hade dött som hette Rutan. Och jag tyckte att den hade allting på plats.
Mm.
Men det var någonting som saknades. Det funkade inte riktigt. Och sen så var det en dag så sa min sambo, för jag slet med den här berättelsen, så om jag lägger ifrån den här så tar jag barnen och går ner och badar. Och så bara lägger ifrån den och så skriver du någonting annat.
Mm.
Och då bara rann den här ur mig på en halvtimme. Så att,
Alltså du skrev boken på en halvtimme?
Ja, men det var lite märkligt. Det här är inte en bok som jag har suttit sådär och knåpat fram som jag gjorde med många andra berättelserna. Utan den verkligen rann ur mig. Det är ju inte så himla många... Det är ganska lite text i boken.
Mm.
Men det rann ur mig ganska snabbt. Och det manuset som jag satt framför mig där då efterhand, de var borta och badade en timme kanske, är faktiskt väldigt likt det som är i boken idag. Jag hittade det på datorn och gick in och tittade vad som var ändrat. Jag tror att vi har tagit bort en mening och vi ändrade lite grann i slutet. Men i övrigt så är den i sig ganska lik. Och det har varit nästan lite läskigt, för nu tänker jag så här, men gud, kan jag göra det här igen? För jag vet inte riktigt hur det gick till. Men så var det väldigt skönt på förlaget när de sa det. Att det var inte så att allt det där, alla de där 100 timmarna jag lade ner på den andra berättelsen, antagligen var allt att jag skrivit så himla mycket, för det var skitdåligt. Att jag behövde skriva allt det där dåliga för att få ut med någonting som var bra. Och det tröstar mig idag när jag sitter och skriver, för jag sitter och skriver så mycket och jag kämpar. Och det här är inte bra, det funkar inte. Men tänker jag, jag behöver nog skriva jättemycket som är riktigt, riktigt risigt. För att det kanske kommer att komma fram någonting som är bra.
Jo, men jag kommer ihåg, jag sa det till Alexander Andoril, en i paret Kepler som skriver deckare. Att jag hade skrivit på en pjäs i ett år som inte mottogs gott någonstans. Det jag skickade den till och sa, det är inte förgäves. Nu har du övat väldigt mycket på att skriva dialog. Och jag tror att man måste tänka så som författare, för att det blir olidigt annars att lägga ner 3-5 timmar om dagen som jag gjorde i 3-5 timmar om dagen i 1,5, 2 år. Och sen veta att det blev ingenting av det. Utan någonstans hade satt sig i alla fall.
Mm.
Så du fick verkligen användning för din långa berättelse om rutorna.
Ja, jag tror det. Och det går inte att sätta sig och skriva och tänka, i alla fall det låser ju sig, det här ska bli skitbra, det här ska bli jättebra, det här måste bli bra. Det går inte att tänka så, utan det enda man kan tänka att jag ska skriva och någonting och försöka komma in känslomässigt i det man skriver. Och sen så plötsligt kommer det någonting som håller.
Men även i en barnbok, tänker jag, så är det ju viktigt att ha den här personliga tonen. Även om det är en bok med liksom 10 meningar eller någonting, så måste man hitta tonen. När kände du att du hade hittat in? När kände du att det funkade? Liksom, att det fanns en ton som bar genom boken?
Alltså, jag skrev den ju som sagt ganska... Den rann ur mig ganska självklart. Och sen när jag läste igenom texten så... Det som kändes rätt var att jag kände att det här är sant. Det kändes bara som att det här är på riktigt. Det här stämmer och det är sant. Och att den är så där... Det är ganska... kondenserad, den är ju ganska, det är få bokstäver, men det är nog väldigt, jag är van att skriva så, jag har ju jobbat som copywriter i, var det 25 år eller någonting sånt där, så jag är väldigt van att skriva för människor som är ointresserade, folk vill ju inte läsa reklam frivilligt, så att jag är van att skriva väldigt komprimerat. Det är nästan att jag måste tänka åt andra hållet. Att säga tillräckligt mycket, borde jag fylla ut det här? Och så var det också med slutet i Stig. Jag var för snabb på slutet. Den ändringen som jag sen behövde göra var att faktiskt att skriva till några meningar. För att jag har en tendens att skriva nästan för kondenserat. Eller?
Du, vi ska prata om en bild i boken. Du kan väl beskriva den själv, för du har ju jobbat då. Du och Per Gustafsson har jobbat ihop.
Ja, det här är en fantastisk uppslag som är nästan bara vatten. Det är ett djupt hav och en liten pojke, den här lilla huvudpersonen som simmar. Han har precis lärt sig att simma och han har en liten röd badmössa och badbyxor. Och vattnet är djupt och han är liten och han kämpar med sina nya simtag. Det är en fantastisk bild. Jag vet när Per visade upp den här första gången på förlaget. Meningen var att jag skulle läsa manuset och han skulle visa uppslagen. Jag kom helt av mig när han tog fram den här bilden. Det är någonting.
Jag älskar det här för att pojken, han ser nästan ut och sjunka lite hela tiden. Ja. Därför att han simmar liksom inte vågrätt, utan han ligger nästan lodrätt ner i vattnet. Som barn kan göra precis när man börjar simma.
Ja. Man känner precis hur det känns i hans kropp när han kämpar och kämpar med de små armarna.
Sen så i bilden också, längst ner i högra bildkanten, så finns det ju ett mörker.
Mm.
Och där har vi också det här lite svarta hålet som hela tiden kommer tillbaka i boken. Där ser man hur mycket man kan jobba med illustrationen.
Ja.
Hur jobbade du och Per tillsammans? Hur skapade ni den?
Alltså det var ju väldigt speciellt. När jag hade fått manuset antaget så sa förlaget att om någon vecka senare skulle de skicka förslag på några illustratörer. Och under den här veckan när jag gick och väntade på de där förslagen så gick jag själv förstås och tittade runt i bokhandlarna och funderade. Och fastnade för just Per Gustafsson. För det kändes otroligt viktigt på grund av ämnet att det är död och sorg. Att jag vill ha in mycket liv i berättelsen och det fick inte bli för tungt för att sorgen är... Jag ville få in mycket liv i den. Mm. Och då kände jag att Per skulle kunna både få med det här... Både göra plats för sorgen och smärtan och livet och glädjen. Och det var verkligen så. Jag är otroligt glad att det är just Per som har illustrerat den här berättelsen.
Jag ska säga det också att för mig också, precis som du sa, så det finns mycket glädje i den här boken. Mm. Det är ingen... Nu ska vi prata om dödenbok och barnen sitter och gråter efteråt, utan den är full med liv.
Mm.
Jag tänker på olika slags sorg. Jag har en 11-årig dotter hemma. Hon har precis fyllt 11 och för ett tag sedan så dog hennes samster. Och då blev ju dotterns sorg stor som ett parkeringshus. Och då tänkte jag så här att pratar vi för lite om sorg efter en älskad människa eller ett älskat djur som har lämnat oss? Känner du det?
Jag tror kanske att vi...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Ibland så är vi ju rädda, om det är stora akuta, så jag tror kanske inte ett djur, så där tror jag inte människor är så himla rädda och tycker att det är så obehagligt. Men när det är de här riktigt stora, jobbiga sorgerna, då tror jag att omgivningen ibland eller är rädd att veta hur de ska bete sig. Och kan jag säga fel sak? Och tänk om jag frågar, tänk om hon börjar gråta om jag frågar hur det är och så. Mm. Så där tror jag att det är en missriktad hänsyn att undvika att fråga människor som sörjer. Där tror jag verkligen man skulle kunna prata mer om sorgen.
Jag tänker bara så här att jag har ju en kompis som förlorade sin fru för ett tag sedan. Och sen såg jag honom gå över Liljeholmstorget där jag bor. Och sen så gick jag fram till honom och sa det. Jag vet inte hur jag ska, vilken fråga jag ska ställa. Jag vill bara veta hur du mår. Och då sa han så här, du behöver inte ställa någon speciell fråga. Nu har du ju redan frågat liksom.
Så att, det var ju superbra.
Det var ungefär som att kom du fram och säg bara tjena, hur läget? Så går det väldigt bra. Men jag förstod på honom att det var bra att jag hade gjort det. Istället för att jag hade undvikit honom. Så...
Ja, det är väldigt många som vittnar om efter att de har varit med om någon, när någon har dött, att det är det som är det viktiga, att folk inte drar sig undan utan att folk ger sig till känna, eller att alla är lite som vanligt, men inte, det ska inte vara som att man låtsas som att det inte har hänt.
Var det din familj efter din syster hade dött, eller din omgivning?
Ja, men det som var lite knasigt i mitt fall, det var ju att jag var ensam och bodde i Stockholm och min familj bodde i Halmstad. Så att jag var själv, och för mig var det, i och med att jag började på den här reklamskolan bara några dagar efteråt, jag var ju fortfarande i någon slags full chock. Men jag hade ju jätteenkelt att fly in i någonting, som att allting var som vanligt. Jag började på den här skolan och det var fester och nya människor. Och typ 2 veckor tror jag efter hon hade dött så blev jag förälskad i en klasskompis och passade på att liksom gå in i någon slags förälskelse samtidigt som jag var ny liksom, i akut sorg. Det var ju jättekonstigt. Men det var nog inte...
Du kanske behövde det då?
Ja, det var nog, ja, det blev i alla fall så. Det går ju utmärkt att ha många känslor parallellt. Man kan både vara väldigt, väldigt ledsen och förälskad samtidigt. Det går, det funkar.
Det är nästan, om man pratar om döden på något vis, som är det liksom nästan det enda vi vet om livet, att vi ska en gång ska dö. Jag tänker ibland att medvetenheten om att livet har ett slut kanske kan hjälpa oss att göra bättre val i livet.
Jag tänker att när det gäller att tänka på döden så tror jag, vi vet ju egentligen ingenting om döden. Om vi ska gissa, eller om jag ska gissa, så är döden ingenting. Så det känns som att, att gå omkring och tänka jättemycket på döden och att den finns är nästan lite slöseri med tid. Det är som att ha sommarlov och gå hela tiden och tänka på att det ska ta slut. Så det vet jag inte om det är någon jättepoäng. För mig har det varit så att jag har tänkt alldeles för mycket på döden, och jag tycker inte att det har bidragit till att livet har blivit så mycket rikare, utan snarare tycker jag att jag har blivit oroligare och räddare, och jag hade nog gärna velat tänka mycket mindre på just döden. Däremot så tycker jag att man ska ge plats för att sörja och vara de människorna, de här förlusterna, de som försvinner, det tycker jag vi ska ge plats för. Det tror jag berikar oss och möjligtvis får oss att bli lite mer rädda om dem vi har.
När vi pratade i telefon innan det här samtalet så sa du till mig att livet är proppfullt av förluster.
Ja,
tänker du kring det då?
Ja, men jag tänkte när du sa nu om din dotter, det är ju väldigt bra med husdjur, även om det är en väldigt smärta när man förlorar sin hamster, jag minns när jag förlorade min första underlat. Men det är ändå förluster som är hanterbara, men sen när livet går så är det inte klokt, det är ju hela tiden förluster. Och det är allt ifrån underlaten till att man kanske slutar studenten och sörjer, åh vilka roliga gymnasieår jag hade, och det ska man sörja. Och sen ska man sörja förhållanden som spricker, man ska sörja jobbakompisar som slutar.
Ja.
Och man ska sörja ungdomen som försvinner. Och jag märkte en dag när jag skulle resa mig att gud, jag måste liksom ta hjälp. Jag kände så här, men gud, ska jag snart inte... Alltså man ska också sörja att kroppen blir äldre. Det är otroligt mycket förluster, och det är det man måste lära sig att leva med utan att bli allt för ledsen.
Men vi använder ju ordet döden precis nästan överallt.
Ja.
Och jag tänker på en sån här sak som att när man pratar om separationer, att det blir någon form av död. Alltså kärleken dog. Och det är ju väldigt kraftigt ord att använda, att kärleken dör. Och sen får man ett brustet hjärta, ungefär som det aldrig går att reparera. Och sen helt plötsligt så kanske man blir förälskad igen. Så den finns ju alltid, döden är ju alltid närvarande också i vårt språkbruk.
Ja.
Och separationer kan ju kännas precis som att någon lämnar oss och går bort.
Ja. Men det går inte omkring att tänka på förlusten hela tiden när man är i någonting. För då kan man ju aldrig nästan vara glad åt någonting. Sen tror jag att ska förstås, det är ju väldigt olika. Vissa människor är ju jättebra på att vara i nuet och inte tänka på döden. Och de kanske skulle behöva ibland bli påminna om att det är inte för evigt, utan att man verkligen ska vara rädd om det man har. Men jag tror för många av oss så tror jag vi skulle kunna tänka lite mindre på hotet av att vi ska försvinna.
Du har ju ändå som copywriter och inom reklambranschen så har du ändå jobbat med en begravningsbyrå och varit tvungen att skriva om sådana här saker. Kan du berätta lite om det?
Ja, men det har varit ganska terapeutiskt. Jag har skrivit så otroligt mycket om kistor och kremering och balsamering av kroppar och det ena och det andra. Och i början när jag skrev alla de här texterna så var jag ju väldigt... Hjälp! Men det gick ganska fort att bli och vänja sig. Så nu känns det väldigt odramatiskt med att skriva om balsamering av kroppar och så vidare. Däremot kan jag bli väldigt trött på döden. Herregud vad den känns närvarande. Både då att jag går och saknar människor som jag längtar och saknar och som är döda. Och jag skulle nog...
Du tycker vi ska prata, eller tänka, inte gräva ner oss så mycket i döden, om man nu kan använda den liknelsen.
Jag vill inte ge någon annan något råd hur mycket de ska tänka på döden, men för min egen del så känner jag att jag skulle vilja ägna lite mindre tid åt att tänka på döden och tänka på andra saker också.
Om vi går tillbaka till boken, vad har ni fått för reaktioner?
Jag har ju hört så mycket innan, det här är min första barnbok som inte är fakta. Att man aldrig får några reaktioner och det går alltid obemärkt förbi och man får aldrig recensioner. Så att jag är överraskad över att den har blivit så uppmärksammad både i tidningar och bokbloggar.
Men ni fick en fantastisk bokanmälan i Svenska Dagbladet.
Ja, det var otroligt roligt. Jag blev väldigt, väldigt, väldigt glad.
Jag är faktiskt lite rädd för, måste jag säga, att du kommer få prata döden väldigt mycket mer gånger i olika medier.
Ja, det gör jag.
Alltså jag tror att den här boken kommer få väldigt mycket uppskattning och blir älskad på det viset att både älskad som bok för att den rymmer mycket glädje men också för att det tar upp ett ämne som är nödvändigt. Så alltså jag bara vet att du kommer få prata väldigt mycket mer om döden eller om inte annat på bokmässan sen. Men det kanske blir ett angenämt problem.
Ja, jag ska bara säga att den här boken handlar egentligen inte alls om döden, den handlar ju om saknad, skulle jag vilja säga. Döden finns ju inte knappt med i boken, det står på ett ställe att Stig är död, sen handlar det om de som lever vidare. Men jag pratar gärna om döden, men boken handlar inte om döden.
Vad skriver du på nu?
Jag håller på att redigera manus till en ny bok som kommer ut på Rabén Sjögren i januari 2019. Och samtidigt sitter jag och jobbar fram nya idéer till en ny bilderbok som ska komma, som jag hoppas ska bli utgiven. Jag är idé, så jag jobbar parallellt med nya idéer och redigerar ett antaget manus. Och jag skriver också en läsebok i svenska för årskurs 1.
Tack Annika Hedin för att du kom till Utvika böcker.
Tack snälla.
Veckans boktips. Det handlar om en flicka, en hund och en sommar. Lilla Piratförlaget ger ut en ny utgåva av den internationella bestsellern Winn-Dixie av författaren Kate Camillo. Boken handlar om tjejen Opal som en dag i snabbköpet stöts. Vi tar om hela skiten här. Det handlar om en flicka, en hund och en sommar. Lilla Piratförlaget ger ut en ny utgåva av den internationella bestsellern Winn-Dixie av författaren Kate DiCamillo. Boken handlar om tjejen Opal som en dag i snabbköpet stöter på en smutsig och stor herrlös hund. Opal vet för sig själv att hunden nu är hennes och kärlek uppstår mellan Opal och hunden som hon döper till Winn-Dixie efter namnet på affären. Inget annat namn känns lika klockrent för Opel. Sommaren som kommer blir helt annorlunda än alla andra sommar för Opel. Hon och hennes hund Winn-Dixie busar, leker och upptäcker nya världar. Och mot all förmodan börjar Opels pappa att berätta om varför Opels mamma lämnade familjen när tjejen var liten. Det här är en underbar och lättläst bok för alla barn mellan 9-12 år. Och är man hundälskare måste boken kännas som en liten, liten gåva från Gud.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.